Då är vi tillbaka med det fjärde avsnittet i vår serie där vi läser Galaterbrevet och kommenterar.
Den här serien, där följer vi ju nästan kapitelordningen i Galaterbrevet, men inte riktigt.
Nej, inte riktigt. Idag kommer vi läsa från kapitel 3, vers 26 till kapitel 5, vers 6.
Så det blir kapitel 4 med bonus, kan vi säga.
Kapitel 4 med bonus. Vi har delat upp det lite mer enligt tema så att vi ska kunna hålla ihop våra kommentarer. Men det är 6 avsnitt totalt har vi tänkt att det ska bli. Och de följer ju varandra i ordning då. Så att om ni har hoppat in och är nya till den här läsningen med det här avsnittet, så rekommenderar vi verkligen att gå tillbaka och lyssna på hela den här säsongen i ordning. Jag börjar att läsa. I den smorde Jesus är ni alla Guds söner genom tron. Alla ni som blivit döpta in i den smorde har iklätt er den smorde. Det är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. För ni är alla ett i den smorde Jesus. Om ni tillhör den smorde är ni också Abrahams barn och arvingar enligt löftet. Vad jag menar är att så länge arvingen är ett barn är det ingen skillnad mellan honom och en slav, även om han är herre över allt. Han står under en förmyndare och en förvaltare fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt är det med oss. När vi var omogna barn var vi slavar under en grundläggande läran i ett strukturerat system av regler och lagar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av en kvinna och född in under lagen, för att friköpa dem som står under lagen, för att vi skulle kunna välja att bli söner. Eftersom ni nu är söner sände Gud sin sons ande in i våra hjärtan som ropar Abba, fader. Därför är du inte längre en slav utan en son. Och om du är en son, då är du också en arvinge genom Gud. Tidigare när ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som i verkligheten inte finns. Men nu när ni har lärt känna Gud, eller snarare Gud har lärt känna er, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och tomma krafter? Vill ni bli slavar under dem igen? Ni iakttar noga dagar och månader och tider och år. Ni skrämmer mig. Jag är rädd att allt mitt hårda arbete hos er är helt bortkastat. Syskon, jag ber er, bli som jag, för jag har blivit som ni är. Ni har inte sårat mig. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag predikade glädjebudet för er den första gången. Och även om mitt fysiska tillstånd måste ha frestat er, så föraktade ni mig inte eller förkastade mig. Istället tog ni emot mig som en Guds ängel, som om jag var den smorde Jesus själv. Vad har hänt med er glädje? Jag kan vittna om hur ni då skulle ha rivit ut era ögon och gett dem till mig om det var möjligt. Har jag nu blivit er ovän eftersom jag ständigt säger er sanningen? Dessa brinner av iver för er, men deras motiv är fel. Vad de vill är att isolera er så att ni ivrigt följer dem. Det är gott att ha någon som brinner av iver för er i det som är gott, alltid och inte bara när jag är med er. Mina kära barn, som jag på nytt känner födslovånda över tills den smorde tagit form i er. Jag önskar jag var hos er och kunde förändra mitt röstläge, för jag vet inte vad jag ska göra med er. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni på vad lagen säger? Det står ju att Abraham hade två söner, en med slavkvinnan och en med den fria kvinnan. Slavkvinnans son var född på naturligt sätt, däremot var den fria kvinnans son född genom löftet. Nu, låt oss ta en bild från detta. Ett förbund har sitt ursprung från berget Sinai och föder sina barn in i slaveri. Detta är Hagar. Ordet Hagar representerar berget Sinai i Arabien. Det är också en bild av det nuvarande Jerusalem, för hon tjänar som en slav tillsammans med sina barn. men det högre Jerusalem är fritt och hon är vår moder. För det står ju skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma kvinna som inte fött några barn. Brist ut och jubla högt, du som inte har födslovåndor. För den ensamma kvinnan har många fler barn än den med en man. Syskon, vi är nu barn som Isak, barn från ett löfte. Men på samma sätt som det var då, att barnet som föds på naturligt sätt förföljde den som var född genom anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Kasta ut slavkvinnan och hennes son, för slavkvinnans son ska inte dela arvet med den fria kvinnans son. Alltså, mina syskon, vi är inte barn till slavkvinnan utan till den fria kvinnan. Det var för denna frihet som den smorde satt oss fria. Fortsätt därför att stå fasta och låt inte ett nytt slavok läggas på er. Se, jag Paulus säger er. Om ni låter er omskäras så blir den smorde till ingen nytta för er. Jag försäkrar er igen att den som låter omskäras är skyldig att fullgöra hela lagen. Ni som försöker bli förklarade rättfärdiga genom lagen har blivit separerade från den smorde. Ni har förlorat nåden. För genom anden, genom tro, väntar vi på rättfärdigheten som är vårt hopp. För i den smorde betyder omskuren eller oomskuren ingenting. Det enda som spelar någon roll är om vi har en tro som ständigt visar sig genom osjälviskt utgivande kärlek.
Så där, det här var liksom det längsta textsjoket vi har valt.
Ja, jag tycker att början där, att som vi, eller de första verserna med att nu är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, för alla är ett i Kristus Jesus eller den smorde. Det är ju den här radikala inklusiviteten som på många sätt är något vi fortfarande har en bra bit kvar att komma till. De kategorierna som Paulus listar, det är de stora uppdelande kategorierna. Det är den sociala, etniska och könsmässiga uppdelningarna som fanns i det samhället, och de var ju enorma.
Och det är inte som att de har minskat i världen.
Men vi har fått lite ett annat perspektiv, och här ska jag säga att för mig så är det, att det finns ett mirakel i Nya Testamentet omvittnat. Ett riktigt stort mirakel. Och det är inte att eventuellt en död kropp eller så skulle börja leva igen, Jesus går ut ur någon grav eller så här, då skulle man filma det där och kolla, skulle man tycka att ja, det var märkligt, jättemärkligt och så här, och det är ju inte, och det är någonting som man får tro mot bättre vetande om man vill liksom, men det är inte något som har, det förändrar i sig inte saker, utan det är vad folk gör. Men det som finns omvittnat liksom, bevisligen omvittnat, som är det riktigt stora miraklet, det är ju den här församlingen i Galatien, eller de församlingarna som bildas här. För som vi har ju inte, vi är inte perfekta inkludering och så här, men vi kan ju tänka oss idag gemenskaper som är som familjegemenskaper, liksom väldigt supertajta, starka, mellan människor som kommer från flera, från helt olika håll och kön, etnicitet och socialt, även om vi inte har, ja, tack god gud, jag inte har slavar idag liksom, men vi har med olika klasser då, kan vi säga.
Ja.
Och så, vi kan ju tänka oss sådana gemenskaper, det är inte ett supermärkvärdig grej, men det fanns inte innan det här. Det här, det att kunna tänka sig skapa sådana, det kommer in i världshistorien här.
Mm.
Det här är liksom, det här är första gången det händer. Det är liksom, för mig är det liksom en av de stora grejerna som är så att, varför vill jag så att säga, vad är den kristna berättelsen eller något, vad är det som, alltså det griper tag så mycket att det här, det är så otroligt revolutionerande. Det bär på den här revolutionerande kraften, och den kan det funkade för 2000 år sedan i romarriket, och det kan funka idag också liksom, om vi fortsätter och jobba för det och lyssna till det här och duka det här större bordet där alla kan få plats.
Ja,
tyvärr så är det ju så att vi har börjat göra en massa andra uppdelningar istället.
Och det är ju i princip det som Galaterbrevet handlar om. Samma sak, att även fast man fått höra det här budskapet, även om man fått den här möjligheten till inklusivitet, den här radikala, alla är välkomna, så ligger det så nära till hands för oss som människor att skapa nya gränser eller glida tillbaka till gamla. Här, i det här fallet så handlar det ju specifikt om att följa då det gamla förbundet, att omskärelse eller inte omskärelse och så vidare, vilka är innanför, vilka är utanför. Och ja, då blir verkligen det radikala att vi jobbar inte så.
Nej, men om man tänker att det här, att budskapet i den här, som det väl ofta läses som, är som i någon, den här kosmologiska sättet att se på det med någon stor gudsberättelse, att kyrkan kommer liksom etableras här och den ersätter det gamla förbundet med det nya förbundet och Guds nya plan och så här, då är det här en så här engångshändelse som bara det, liksom, det har konkret med liksom den judiska lagen eller i kristna församlingar att göra, och inget mer allmänmänskligt än så. Och då finns det inte mycket anledning att läsa Paulus idag, liksom, tänker jag. Det finns allmänmänskliga sanningar som är så mycket större, liksom, om man ser ja, på strukturerna och liksom vilken funktion de olika lärorna och grupperna hade och hur man tänkte, så tycker jag att den stora uppdelningen som vi har idag är ju, eller en av de stora är ju det här med att vara kristen eller ateist, till exempel.
Ja, precis.
Det har ju blivit som en etikett, en identitetsmarkör att säga att man är kristen. Vilket får mig att tänka att man kan inte utifrån den här passagen, det här i Galaterbrevet, att säga att om man ska vara kristen idag så kan man inte använda sig av en etikett som en identitet att vara kristen. För det har blivit ett särskiljande, liksom, någonting som är speciellt med att man är kristen istället för att man inte är det, liksom.
Mm.
Innanför, utanför. Och att vara kristen, liksom, så som liksom följa Jesus som Paulus menar, så är det att lägga undan alla såna etiketter. Så att om man ska vara kristen idag ska man inte ha en identitet som kristen.
Nej, och då är vi tillbaka lite grann det vi pratat om tidigare i föregående avsnitt som vi har gjort, just det här med att begreppet kristen kom ju efter.
Ja, det är en anakronism i att säga.
Ja, alltså Paulus sågs inte som kristen. Däremot så det han talar om är att leva med den smorde Jesus, i den smorde Jesus.
Ja, precis. Ja.
Och
men det var ju helt och hållet en judisk grej för honom.
Precis, ja. Det var en judisk grej, men den var det nya som hade hänt i med den smorde Jesus var ju det här att det var inte bara judiskt, det var inte bara för omskurna. Nu var det öppet för alla, och målet var alla. Liksom, det blev missionerande helt enkelt på ett sätt som judendomen ju inte var och inte är.
Men om vi funderar lite mer så där, vad har vi mer för uppdelningar? Alltså det är ju kristen eller ateist eller religiös eller inte religiös, alltså där i den världen. Men nu har det blivit jättemycket kring politik, och i USA är det ju speciellt, men även här det är så här höger eller vänster.
Ja, alltså det går ju jättelätt om vi bara tittar på hans uppdelningar som han hade, jude eller grek. Det är ju liksom i princip är du innanför eller utanför det judiska förbundet med Gud. Det är lite grann sådär, det är religiöst. Slav eller fri, det är ju en klassfråga och närmast någonting politiskt. om man ska se det så. För och man och kvinna, är vi färdiga med det?
Inte helt, men där kanske vi har kommit längst av de här idag.
Liksom. Jo, men det är också en fråga om hur långt har vi kommit i förhållande till vilket mål? För det är ju också så här, vi vet ju att det vi kan veta om Paulus, och som han, jag ska se om han kommer in på det, han kommer in ännu mer på det i senare kapitel, det är ju ändå det här, ja men, vilka är vi nu? Vi är fria. Vi är fria och vi lever under, istället för att leva under lag så lever vi under nåd. Och det här, det svåra är just det här, för det här med lagen, då tänker man så att ja, det är alltså att följa vissa regler. Men det som Paulus är inne på, det är mycket mer det här att lagen är också att vi väljer att sortera. Vi väljer att hitta de här, vem är du? Är du höger eller vänster? Är du man eller kvinna? Och massa sådana olika saker. Är du hipster eller förortare? Och så vidare.
Ja. Ja, men det är ju som med alla, det var ju mycket i den judiska reglerna då, med renhet liksom, och hur man fick umgås med folk och vilka, jag tror inte att de fick gå in i icke-judars hus och sådär, då blev man oren och det var massa sådana saker. Men sånt finns ju liksom kvar, det har ju blivit, det är ju så här att, jo men det var ju någon den här under sommaren, det var någon SSU-kille i Värmland som hade tagit någon öl med en...
Med någon från SD? Va?
Med någon från SD, ja, eller deras ungdomsförbund, och han blev så här ute. Alltså, och det där har ju hänt flera, alltså, det är liksom att folk kan bli rituellt orena på något sätt, och man blir så här smittad om man umgås med någon som har fel åsikter och så här. Det är ju på ett religiöst sätt. Det är, liksom, det är nästan som att det här med åsikter har blivit som någon sorts ersättning för religion.
Ja, ja, absolut. Och där har vi ju cancel culture också, där man kan
för den sämsta sortens religion.
Ja, ja, men det är ju så. Och att det här dyker upp, som sagt, det ser jag som just det här att det är en mänsklig sak. Det är en del av vår psykologi att liksom vilja få till ramar och gränser och veta vilka är liksom mitt gäng och vilka är de där andra. Vilka är judarna, mitt gäng, och vilka är grekerna, de som är utanför. Det finns vissa schyssta greker, men så finns det de andra.
Där kan man göra en liten övning, om ni vill, ni som lyssnar. För det händer någonting, har jag upplevt, när man plockar bort etiketter från folk som man tycker är inte hör till, liksom, eller utanför, eller har svårt för. För att, alltså, det här med inkludering är ju inte enkelt. Och alltså, riktigt radikal inkludering är obekvämt. Om det inte skaver någonstans, då är det inte tillräckligt radikalt. Liksom. Det är lite någon sorts så här underförstådd grej som Paulus också säger här. Ja, men det är meningen att det ska vara lite obekvämt kring de här grejerna. Det är så det är. Liksom. Mm. Det här ni har hamnat i, men vi måste fullfölja det. Så om man tänker då, vilka typer av, om det är något sammanhang, liksom, ska man inkludera den, eller i den personen, hon eller han har ju åsikter som man tycker är helt förkastliga, liksom, och så, eller på något sätt, någon grupp. Pröva att bara se det som människor, och ta ut liksom en person och se det som bara, och det är inte så bara, men en människa vars etiketter, de etiketterna är det du som sätter. Jag tycker det händer något när man slutar att göra det, bara se människan. Vi vill ju själva slippa ofta från att andra sätter etiketter på oss. Vi vill ju komma åt den friheten och få vara bara oss själva som människor utan andras etiketter. Men det kommer vi inte åt om vi inte gör det själva. Vi måste själva sluta och sätta etiketter. För att våra jag, vi byggs ju upp av att speglas av andra. Mm. Vi måste andra människor runt omkring oss. Och om vi befriar oss själva genom att befria andra från deras etiketter.
Ja, jo, men precis. Alltså, det är ju, det där är ju att, och det är det här som är så svårt. Det låter väldigt så här som att det lätt blir skenheligt, och det är det, precis det Paulus beskriver. Det är att försöka leva, att ge nåd och ta emot den. För det är ju det man gör mot sin, mot de andra människorna runt omkring sig. Man ger nåd, man ger en möjlighet att liksom skrota etiketterna. Vi är människor båda två. Kan vi mötas i det här gemensamma?
Ja, precis. Och det, där är det, finns det ju en... det är ju också svårt, för att det finns ju en fälla att det här med inkludering blir en regel, en ja, ny lag, precis, att göra det, precis, också. Så att...
Ja.
Det är ju inte meningen... Alltså om man tar... mycket av det här är ju lite paralleller till Bergspredikan, när Jesus pratar om älska din fiende och så. Mm. Som är väl kanske det mest radikala av alla hans läror. Och det ska ju vara för att man har hittat till en sån plats där man faktiskt gör det. Inte för att det är liksom, alltså ett påbud. Alltså man kan ju inte liksom älska genom påbud.
Ja, men det är lite grann som att säga så här: vi är en inkluderande gemenskap. Och du är inte särskilt inkluderande, så du kan inte vara med här. Alltså, det är precis den typen av paradoxer vi ofta hamnar i.
Ja, precis. Samtidigt är det liksom en så här, som jag sa, att det är lite obekvämt, och man kanske inte kan gå och vänta på att det liksom helt ska... Alltså, det är en process så där, men man, som man måste börja i, men det ska vara för att det kommer inifrån en själv och inte som en regel, för att... Är det något som vi har lär oss av Paulus i det här brevet, är ju att det handlar inte om att sätta upp nya lagar och nya andra sorters regler. Det är inte det som är grejen, utan det handlar om en inre transformerande process som gör att man hamnar i ett annat läge, liksom att bli accepterad, att man är accepterad,
Precis, och det går också att tappa tålamodet kring den processen också, precis som Paulus gör. För det är ju så här, det är en process i varje person, men det betyder också att är man en gemenskap, så är alla personer i gemenskapen antagligen inte på samma ställe i processen samtidigt. Och därav problemet ibland med att känna att allting klaffar. Och att det kan bli osäkerhet kring vart är vi på väg, varför. Ja, men nu måste vi kanske ta och bestämma lite grann här hur vi faktiskt ska göra. För nu är det lite svajigt. Kan vi säga att vi är den här sortens gemenskap i alla fall, så att vi är överens? Och så hamnar man där i, ja, men vi kanske ändå ska köra med omskärelsen.
Ja, det får vi kommer till det som var avslutningen i det här stycket vi läste med omskärelse, måste vi säga lite om. Men jag tänkte att vi skulle kanske behöva kommentera all den här långa passagen där med Abraham och hur Paulus...
Det är lite svårt att hänga med där, känner jag. Så att ni som har någonstans och kolla lite i texten under tiden kanske har lite nytta av det. För att när man hör den läst så kan det vara lite svårt att hänga med, för att Paulus gör några vändningar i det också.
Ja, det man kan säga är ju först att det är ju väldigt mycket nytt som händer här i hur glädjebudet om den smorde förmedlas, så att säga, och vad det innebär. Och att då nu folken, alltså det som oftast kallas hedningar eller icke-judarna, kan beredas plats i förbundet med Gud nu vid tidens slut och så, som vi har talat om i tidigare avsnitt här. Och att det är väldigt viktigt att förankra det, både för den judiska lyssnarna men också för de icke-judiska nya anhängarna. För de var ju ofta, eller de kom ju till största delen från den här gruppen som var väldigt intresserade. De var liksom synagogs hangaround.
Precis.
Så att de tyckte ju, fanns en stor vördnad för de här gamla heliga texterna som var något speciellt. Liksom. Det var något riktigt coolt med det. Så att Paulus vill helt enkelt visa här igen att det han förkunnar har en förankring i de gamla texterna i den judiska historien. Det här med arvingar, det är återigen det här med gudsriket som ska komma. Det hänvisar ju till när Gud gav det judiska folket Israels land då.
Mm.
Så att då är man en arvinge, så har man rätt till gudsriket.
Mm.
Det är därifrån den termen kommer.
Och här kan det vara viktigt att poängtera också just skillnaden mellan folket och landet, tänker jag, just när det gäller Israel. Att när det gäller Abraham så är det så tydligt att det handlar om folket. Alltså de som är arvingar till Abraham, det är Israels folk. Och det är inte lika viktigt, även om landet är viktigt, så är det inte riktigt geografin som är avgörande, utan det är verkligen folket och den kopplingen till välsignelsen som Abraham fick.
Och det tror jag det är lite så här, det är nästan underförstått i hela Paulus svenska. Mm. Det är lite det här med det så att säga judiska hemlandet, det är överspelat. Liksom. Mm. Det bodde ju redan vid den här tiden långt fler judar utanför det Palestina då, som den romerska provinsen hette, än det gjorde där. Paulus själv var ju en jude ur diasporan, och hans första språk var grekiska. Han läste, kan man se hur han citerar ur de hebreiska texterna, att han läste den mest på grekiska och inte på hebreiska och så. Vill man ha med hela världen, så är ju hela världen, det är ju hela romarriket liksom, det är det.
Ja, precis. För det är ju det som är den kända världen i princip, och den relevanta världen i det här fallet. Men det kan också vara viktigt att säga någonting om det här med begreppet slav, som ju återkommer mycket, skillnad mellan slav eller fri. Jag tänker på vår förståelse av begreppet slav idag är ju väldigt färgat av USA:s historia till exempel, som ju hålls levande i populärkulturen, och slaveriet där och andra sammanhang där människor har behandlats fruktansvärt som slavar, och där det handlar väldigt mycket om lidande, om omänsklig behandling och så. Och det var ju inte nödvändigtvis det det handlade om här på den här tiden och i det här sammanhanget, utan slaveriet handlade ju mer om att var man fri att, alltså när man var en ägd slav, då hade man någon som bestämde vad man skulle göra. Man kunde leva ganska gott och ganska bra och vara slav, men man bestämde inte
och man
över
kunde
sitt
leva,
eget liv.
Och många som var fria levde ju fruktansvärt hemska,
precis,
nödtorftiga liv, precis, ja, som antagligen de flesta slavar gjorde också. Så att.
Precis, och det är ju där också man får komma ihåg liksom, att begreppen handlar inte om lidande eller behandling på det sättet, utan det handlar liksom om en frihet att råda över sig själv helt enkelt. För här begreppet slav används ju mycket för att man bestämmer inte över sig själv. Man lyder lagarna, reglerna. Man har inte nåden. Frihet, att vara fri är att leva i nåden.
Det jag tror här är ju att Paulus vill göra den här referensen till att de nu är barn enligt det här löftet, så blir man fri på samma sätt. Alltså jag tycker att det är ju rätt långsökt, skulle jag säga. Och det kanske någon tycker att vi... Det är allt vi håller på att prata, det är rätt långsökt också, men då får väl någon plocka fram den här podcasten om 2000 år och bara, alltså de är rätt långsökt alltså. men antagligen så funkar det, de sparade ju brevet så att...
Ja, precis, och det finns, jag skulle kunna bli jättelångrandig i och prata om Abraham och Hagar och Isak och Ismael och olika kopplingar och bakåt. Men det ska vi inte göra just nu, för det är inte det som är,
precis,
poängen i det här.
Det handlar ju om att de har ju gemensamma referenser kring de heliga hebreiska texterna som vi inte riktigt har på samma sätt nu, självklart. Och genom att hänvisa till dem så visar Paulus här att i löftet som den smorde kommer med, så är det ungefär samma sak som skillnaden mellan Abrahams barn med de två olika kvinnorna.
Precis. Och det här är ju också så här, precis som det är nu jämfört med för 100 år sedan, finns det också en given förståelse av de här berättelserna som alla tar för given och självklar, men som kan bli en helt annan förståelse senare.
Det känns ändå som att det är rätt mycket att det är ju en efterhandskonstruktion, helt klart. Det är ju inte så att Paulus har, han har ju inte läst i texterna och liksom sen kommit fram till att jo, men så här kommer det vara vid den sista tiden slut och det är liksom så, utan han har en stark upplevelse vad den smorde betyder för honom, att hur han själv på ett inre, ett existentiellt plan har transformerats och hur han märker att de här församlingarna som öppnar upp den här inkluderingen transformeras och friheten kommer, och det är liksom ett helt annat, alltså, sätt att vara tillsammans och sätt att vara på världen och bryta igenom, och det är så stort och mäktigt så det kan bara handla om Guds rikets inbrytande i världen. Och sen för att motivera, då liksom, han hittar argumenten i texterna i efterhand.
Ja, ja. Jo, men det, och det är ju inte konstigare än att han, som ju då lärd i de heliga skrifterna, att gå tillbaka i dem och bara, men just det här, alltså det stämmer ju ihop med det här som jag redan har läst. För det är ju också så vi gör idag. Jag menar, varenda kyrka, varenda predikan försöker ju oftast plocka in liksom, hur förstår vi den här texten i förhållande till och så vidare. Oftast kopplat till var vi står idag.
Det är få predikningar idag om man lyssnar som har så här radikala budskap och förändrande budskap kanske, som Paulus kommer med här. Och,
men det är han ju inne på här i den här frågan. När ni har lärt känna Gud, eller snarare Gud har lärt känna er, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och tomma krafter? Och det var ju det vi pratade om, att, ja, men som människa är man ju liksom, vi tycks ha den här dragningen till, vi vill gärna ha tydligt, vi vill ha de här ramarna, vi vill veta, vi vill ha det bekvämt. Det var du inne på väldigt mycket. Vi söker ju bekvämlighet som människor, och när det liksom blir motstånd, när det blir lite obekvämt, då backar vi. Jag vet att Paulus på ett annat ställe gör jämförelser lite grann med idrott. Och jag tänkte liksom på det här klassiska med mjölksyra. Alltså man börjar, särskilt om man är otränad, och så försöker man ge sig ut och springa. Och sen så blir det jobbigt, det blir jättejobbigt när mjölksyran kommer. Och man bara känns, gud, det här får nog räcka för idag. Jag fortsätter senare, och så går det lika trögt varje gång, och till slut så lägger man av, för det här var ju bara jobbigt och obekvämt. Medan om man då fortsätter genom den här mjölksyran, ja, men då släpper det. Och så kommer liksom bara de här härliga delarna, upplevelserna i kroppen av att, ja, men vad bra det går, vad skönt det blev. Men man måste igenom det obekväma först för att nå fram till det andra. Och det är det vi människor gärna undviker, det obekväma. Så att då vill vi ha en bekväm predikan också för sig. Vi vill ge en bekväm predikan, för det är också, alltså, vi undviker ju konflikt.
Ja, inte Paulus då.
Nej, men å andra sidan, jag tänker också att, som vi pratat om tidigare, det här är liksom inte, det här går inte snabbt för Paulus att komma hit från mötet med Jesus.
Nej, Damaskus, nej, det är det inte.
Utan det har ju hänt någonting på väg. Det kan jag relatera till personligen. För jag menar, jag har under stora delar av mitt liv varit väldigt styrd av en sån här rädsla. Liksom av, gör jag rätt? Passar jag in? Missar jag någonting som alla andra gör? Och såna här saker på olika konkreta nivåer. Innan jag liksom nått fram till en känsla av, nej men, just det. Och då kommer nåden igen här. Jag behöver inte uppfylla regler, ramar. Jag behöver inte ha någon FOMO. För det är lugnt ändå. Och det är jättelätt för mig att säga nu jämfört med för 10 eller 20 år sedan. Och jag är inte färdig med det heller. Men jag kan tänka mig att också Paulus har varit tvungen att rodda lite grann i det här för att komma hit där han är i Galaterbrevet.
Ja, och att det har betytt otroligt mycket, det ser man ju på hans starka ordval och,
mm.
och så. Att det är verkligen ett nytt liv för honom nu.
Men tänk dig att Paulus i Galaterbrevet skulle tala till Paulus som just mött Jesus på vägen till Damaskus. Hade ja, han kunnat...
Hade det verkade tagit ett tag för honom att förstå vad det, liksom,
ja, precis, vad det verkligen gick precis. Ut på allting. Ja. Och det är lite grann så han också talar nu till människor som kanske inte har samma förståelse, men han har det där, han vill hålla dem kvar. Liksom att det inte ska behöva ta så lång tid som det tog för honom, ja, antar jag.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad jag ville komma med det, men ja.
Ni lyssnare får ta till er och göra vad ni vill med Henriks ord här.
Men jag tänker mig att den ödmjukheten att förstå mina egna låsningar, mina egna tomma krafter som jag låter mig styras av, den är ju svår. Man kan koppla till Kierkegaard igen, att man fattar det först efteråt. Det är ju som att vi ser bakåt på historien och säger att hur kunde folk bete sig så här? Hur kunde de tycka det var okej i samhället? Det enda vi kan vara säkra på är att men om 100 år kommer folk säga samma sak om oss. Om saker vi inte uppfattar nu är något problem. Därför att för oss är det en av de här självklara krafterna som vi har kring oss. Liksom. Det är klart att vi har de här reglerna för hur ekonomi fungerar, eller de här reglerna för hur vi tar hand om barn, eller de här reglerna för hur vi ser på folk från andra länder. För det är självklart, och inte ens någonting att diskutera. Tills någonting händer som plötsligt vänder på alltihopa. Så att jag räknar med, tyvärr, att jag också har ett antal såna här svaga och tomma krafter som jag inte ens reflekterar över att jag låter mig styras av, tyvärr.
Man är ju aldrig färdig, liksom.
Nej, och det är väl det som är lite farligt också, för man vill ju gärna, och jag tänker mig att det är därför man också vänder sig till det här, kan vi få en tydlighet, liksom, för man vill veta att jag är färdig, jag är frälst nu, nu är det okej, okay,
nu är det okej, precis, ja. Och det får mig att tänka att ska jag säga några ord det här, kan jag avrunda det här avsnittet, men måste kommentera det här med omskärelse också då.
Ja.
Apropå det, som en innanför utanför markör, vem är innanför och vem är utanför. Hela brevet handlar ju om att det är liksom, de kräver omskärelse för att visa att man är innanför då, att de här som Paulus vänder sig emot. Och återigen, om det bara handlar om, vi ska tolka det som, det handlar bara om att nu behöver man inte skära av sig förhuden längre, liksom, för att få prata med Gud. Så då är det ju liksom det här brevet där på sådant helt meningslöst. Kära, men om det i ett större allmänmänskligt handlar om, vad sätter man upp för tecken? Vad är det man ska göra? Vad är det man ska offra, liksom, för att visa att man är innanför, liksom. Och det hänger ju ofta ihop med det där som du sa med, liksom, nu är jag frälst och har gjort det här, liksom. Och där tänker jag, för att knyta in till det här med kristen och ateist som den stora, eller kristen och icke-kristen, om man säger, som den stora uppdelaren, religiösa uppdelaren idag, som vi sa tidigare i det här avsnittet, och sen förra avsnittet där vi pratade om tro, så är ju den stora mentala omskärelsen som man ska genomgå för att visa att man är innanför det kristna. Det är att man ska säga att man tror på Gud.
Mm.
På ett faktaantagande sätt. Man ska hävda, liksom, existensen av Gud som är att det är ett övernaturligt högre väsen.
Och existensen av den uppståndne Jesus också.
Ja.
Som att ett högre väsen, ja, i princip.
Precis. Sen börjar det liksom och tolkningarna, liksom, och innebörden man lägger i det där och skilja från olika kyrka till kyrka och sådär. Men det här att säga att man tror på Gud och helst ett liv efter döden, det är liksom den mentala omskärelsen. Och det spelar ingen roll. Och det är det som är så tydligt i det här brevet för Paulus, att det handlar ju om vad man gör och vilken hållning man har till sig själv och sina medmänniskor och så som spelar roll. Det är inte så här tro på Gud som ett statement bara, eller liksom Jesus, acceptera Jesus som sin frälsare som ett statement och sen är klart, sen kan man liksom göra vad man vill, för det är verkligen, alltså det är liksom det som följer av agerandet, det är det som Paulus vänder sig mot. Och det har ju lite på samma sätt har det blivit så att med det här med att man ska säga att man tror på Gud, det är liksom som en så här omskärelse som bara okej, bra, du är med, och sen spelar det inte så stor roll.
Nej, precis.
För sen kan man göra vad som helst. Alltså, jag hörde i någon podd eller vad det var. Det var en pastor, hon är ganska populär i så här väldigt så här, liberal kyrkliga kretsar. Och så sa hon att hon skulle inte kunna tänka sig en... hur var det nu? Ja, men hon kunde inte tänka sig liksom, att förstå kristendom på ett sätt som gick emot de mänskliga rättigheterna. Och det är väl, mänskliga rättigheter är bra, men då är det lite så här, vad är högst liksom ändå? Ja. Det borde väl vara så om man är pastor att det man hittar i det kristna är liksom, som Luther sa, liksom, det man vänder till sin, liksom, förväntar sig att gott av och vänder sig till i sin nöd, det är ens Gud. Då blev ju liksom de mänskliga rättigheterna en högre gud än det kristna.
Ja, för då blir ju frågan vem står högst. Ja.
Precis, och det samma, man kan på, liksom på andra så här väldigt, ja, men så här evangelikala som är så här, ja, men, jo, men jag tror på Gud, men ja, då kan man, så att då är det okej att hata homosexuella sen.
Mm,
alltså, bara för att man har bara gjort det som ett statement, man har liksom skurit av sig den här mentala liksom
förhuden
ja. För att visa att man är med.
Ja.
Och sen
är det fritt fram.
Ja, sen är det fritt fram och göra vad som helst. Eller inte vad som helst. Men det är,
nej, men för det är bra mycket.
Bra
i alla fall.
Mycket liksom. Ja, för
man blir ju sällan ifrågasatt. Även om man är med i en kyrka och ändå går ganska långt utanför det som nog Paulus skulle tycka var det man borde göra om man ser till hans den sista meningen här i vårt stycke idag. Det enda som spelar någon roll är om vi har en tro som ständigt visar sig genom osjälviskt utgivande kärlek. Och det är det som är frågan då, liksom, visar sig det här i handling, visar sig det här i vår gemenskap, visar sig det här i mig. Och då spelar det inte stor roll om jag säger att jag tror att Jesus faktiskt gick på vattnet.
Och där händer det också något, tycker jag, att när man plockar bort det som en grej, som ett krav för att få vara med i den religiösa gemenskapen på kristen grund, att det skulle vara ett...
Ja, för det finns ju inget övernaturligt krav här. Alltså, det finns inget krav på att tro på det där som vi inte kan vara säkra på om det finns eller någonting sådär, utan det är
också
som
en lite anakronistisk produktion, jo, att det handlade, de hade inte riktigt de kategorierna som, men...
Nej, det är sant, men samtidigt är det just det att det spelar ju liksom ingen roll vad jag tror på om det bara blir dåliga resultat om jag skadar mig själv och andra.
Men jag tycker det är jättefint, läs den där sista igen så avslut, för det var så fint.
Det enda som spelar någon roll är om vi har en tro som ständigt visar sig genom osjälviskt utgivande kärlek.
Det tar vi med oss från det här avsnittet, tycker jag.
Ja,
tack för att
sug på den ett tag. My father's face can't save me, but we are still a family. Let's walk this walk together with all the things we still don't see here.